Hej och välkomna till avsnitt 812 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja genom att swisha valfri slant till mig på nummer 070 30 28 95 0. Den 26 maj så är det Europaparlamentsval i Sverige och i detta avsnitt intervjuar jag Sverigedemokraternas kandidat Jessica Stegrud om hur hon betraktar Europas framtid och vilka frågor hon vill kämpa för om hon blir invald. Varmt välkomna! Jessica Stegrud, välkommen!
Tack så jättemycket!
Vi ska prata om din kandidatur för Sverigedemokraterna till EU-parlamentet, men jag tänkte vi ska inleda med den här stora tragedin som inträffade igår på påsksöndagen. Det var ju ett stort terrorråd på Sri Lanka och jag tror att det är uppemot 300 personer som har blivit mördade i det här rådet. Har du sett nyheterna och vad är dina tankar kring det här?
Jag har sett nyheterna och det är ju naturligtvis det är ju katastrof, det är ju otroligt sorgligt. Och någonstans går det ju rakt in i hjärtat. Det sker under påskfirande som väl ändå ska vara en väldigt stor högtid såklart för alla kristna och så. Det är jättesorgligt. Och sen så kan jag ju inte, förutom alla lidanden, många människor som är döda, många som är skadade, alla familjer, alla anhöriga, alla runt omkring. Det är ju såklart en oerhörd tragedi. Men det jag inte kan låta bli att förbryllas över eller fascineras över, det är ju reaktionerna. Både reaktionerna och de uteblivna reaktionerna. Hur man väljer att inte kommentera det här. Löfven har inte haft någon presskonferens till exempel, till skillnad från då det på Nya Zeeland. Och även hur man omtalar, man vill inte säga att det är ett islamistdåd eller så. Nu har man väl börjat prata om det lite grann. Men direkt var ju fokus att vi vet ännu inte vilka som ligger bakom det här, och det spekulerades allt möjligt. Även stora företrädare, ni som följer Twitter och säkert sett både Hillary Clinton och Obama prata om att det är stackars påskfirare som har blivit bragda om livet och inte kristna. Man vill alltså inte nämna att det är kristna. Det är fascinerande.
Ja, debatten är intressant, den här påföljande debatten. Och en aspekt till det här, därför att vad vi vet är ju att det är en lokal islamistförening eller islamistorganisation som har gjort det här, men de har gjort det med stöd av internationella jihadorganisationer sannolikt. Och det föranleder ju frågan, alltså vi har ju de här återvändande IS-jihadisterna från det fallna kalifatet nu som vill återvända till Europa. Och kan sådana som de organisera en sån sak, på Sri Lanka, då är de potentiella att kunna göra samma sak här i Europa. Så det är kanske något också som vi borde fundera lite kring i samband med det här, tycker jag i alla fall.
Jo men självklart, och här kan man inte låta bli att spekulera om det är en av anledningarna till att man ligger så lågt också. Så att, och jag tycker även reaktionerna när man tittar på det som hände i Notre Dame när det brann. Och också en väldigt sorglig händelse, både för mig då som, jag är sekulär, jag kallar mig inte religiös, men jag brukar säga att mina värderingar, jag är liksom sprungen ur kristna värderingar och en tradition och en kristen kultur. Och även reaktionerna där var ju mycket märkliga, tycker jag. Det är något sorgligt det här. Mm.
Du har väl någon bakgrund i Frankrike också? Du har pluggat där, vad stämmer det?
Ja, men det stämmer. Jag har pluggat där. Så att jag har ju besökt Notre Dame många gånger och varit i Paris mycket. Och känner väldigt starkt för Paris och Frankrike. Och den här, som jag upplever, väldigt europeiska, i grunden kristna kulturen och de kulturvärden som vi har faktiskt.
Mm. Ja, det var ju också, alltså Notre Dame, det är också en diskussion för sig då, men jag läste en artikel av i The Spectator av Douglas Murray, och han skrev då att den här byggnaden symboliserar ju hela Europas idéhistoria lite grann, och den brann när det var våran generations tid att på något sätt övervaka den här byggnaden, så brann den ner, och det är någonting som förmodligen kommer att skrivas in i historieböckerna till våra nackdel, ungefär, skrev han. Och jag tyckte det var lite talande, därför att kyrkan symboliserar ju så mycket, det är ju bara en byggnad på ett sätt utan tvekan, och människoliv är viktigare än byggnader, men det symboliserar ändå liksom hela Europas idéhistoria lite grann.
Ja, men det gör det, och man tar så himla lätt på det idag, och det var fascinerande hur man hörde alla möjliga kolumnister och journalister och andra se på det här som att det är ju bara en byggnad och nu bygger vi upp det och så använder det, kan vi föra in det modernistiska istället och lite glas och betong och sådär. Alltså det var som om det vore vilken byggnad som helst. Jag ser ju något väldigt, väldigt stort symboliskt värde i det. Och jag tycker också att hanteraren, precis hur media hanterade den frågan och många reaktioner där. När man tar till exempel Alex Schulman släpper ut en bild på Twitter på ett brinnande Notre Dame och står äntligen. Och det gör han ju självklart för att provocera. Men han hade ju aldrig gjort samma sak om det var en stor historisk, symbolisk och värdefull moské som hade brunnit. Det hade han ju aldrig gjort. Aldrig. Det är ju det här som är så tudelat. Det är dubbla måttstockar.
Ja, verkligen. Nej, precis. Det var ett bra exempel. Jag menar, det visar ju mycket på den här relativismen mot kristendomen, mot vårt eget idéarv och sådana saker. Så att det, nej, verkligen. Och det behövs röster på något sätt som går emot sådana som honom. Men i alla fall, om vi går vidare lite grann. Du kandiderar just nu till Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Och ja, fram till inte allt för länge sedan så var du mer känd som en slags samhällsdebattör och opinionsbildare. Du var inte känd som sverigedemokrat. Så att jag måste fråga, varför kände du att du behövde ta steget till SD? Hur kom det sig, rättare sagt?
Ja, det är en bra fråga. Men som du säger då, jag har ju varit debattör och opinionsbildare. Jag har lite, kanske varit lite av en samtidsskillnad och pekat på många av de problem som jag sett väldigt länge i både Sverige och Europa och så. Och jag kan säga att jag har länge sympatiserat med Sverigedemokraterna, så att när jag väl bestämde mig för att kliva in i politiken handgripligen, och såklart jag fick ett erbjudande, var redan aktuell för riksdagslistan, men då tackade jag nej, så var Sverigedemokraterna ett givet val. Det var det. Och det är väl lite sådär, man kan sitta hemma och skriva och man kan prata med folk och så, men vill man göra någonting i praktiken så är det ju, ja, jag kände att nu var det dags att kliva in och verkligen höja nivån på mitt engagemang.
Ja. Men var det de som tog kontakt med dig, eller kontaktade du dem, och hur gick processen till?
Ja, men så var det. De kontaktade mig redan ett år innan riksdagsvalet, och jag hade inte tänkt bli partibunden på det, för att jag hade i och för sig varit med i Medborgerlig Samling ett år väldigt passivt, för jag tyckte det var ett bra nytt borgerligt initiativ. Borgerligheten behövde rycka upp sig. KD och Moderaterna behövde lite konkurrens från ett liberalt konservativt initiativ. Men där var jag väldigt passiv och har aldrig gått med Medborgerlig Samlings ärenden eller så. Men jag tyckte om att vara självständig då. Men så blev jag kontaktad med Sverigedemokraterna. Och då kände jag efter ett par samtal att jag ändå ville jag ville känna Sverigedemokraterna på pulsen. Jag har ju också varit en utifrån betraktare och läst en del. Och har ju länge sympatiserat med stora delar av deras partiprogram och intentioner. Men såklart även fundera på mindre smickrande bitar som har liksom visat sig med och sådär. Men då inledde vi en dialog och jag träffade ett antal personer som jag tyckte var väldigt vettiga, väldigt dedikerade, kunniga, duktiga. Och då började jag tänka de här banorna. Och så blev jag erbjuden att gå med på riksdagslistan. Den tackade nej av privata skäl, framförallt. Och sen så kom ju det här för frågan om EU. Jag hade inte tänkt så mycket EU-banor, men jag hade börjat så smått börja sätta mig in i EU-politiken och framförallt kommit fram eller landat i insikten att EU, det är så otroligt många beslut som fattas i EU som påverkar vår politik här hemma. Att våra politiker är väldigt styrda av de beslut som redan är fattade i EU. Så ska man vara med och påverka på riktigt och på lång sikt, då är EU en väldigt stor och viktig del i det. Därför bestämde jag mig för att nu var det dags.
Mm. Men, okay.
Jag kan tillägga också att en av mina målsättningar var, för jag har ju alltid haft stört mig på att problem med det här, hur man har stigmatiserat Sverigedemokraterna och den här att man inte vill prata och att man bara smutskastar och hittar på en det ena en det andra som är av osaklighet. Och jag har känt att kan jag någonstans bidra till en normalisering eller en annan syn på partiet. Nu vet jag inte alls vad min lilla roll i partiet, vad den kommer göra i praktiken, det vet jag inte. Men det känner jag, förutom att jag verkligen står för politiken, så känner jag, kan jag bidra till det, då har jag gjort väldigt mycket.
Ja, men det är ju ädelt av dig. Men har du fått någon kritik alltså från offentligt håll eller på sidan om dina personliga relationer för det här beslutet då, att bli sverigedemokrat? För det är ju fortfarande inte helt okontroversiellt.
Nej, jag kan säga att jag hade ju redan blivit av med ganska med en hel del vänner genom att bara uttrycka mina åsikter utan partibeteckning. Så att jag hade nog genomgått den, vad ska man säga, den förändringen innan då. Men det är klart att det har varit lite blandade reaktioner. Jag tror att de flesta har varit förvånade. Det är nog snarare det, att jag var beredd att kliva in. Och många undrar ju, men du lämnar ju ändå en trygg och förhållandevis bra karriär i privata näringslivet. Det här är ju ändå en chansning. Jag vet ju inte om jag, för det första vet jag inte om jag kommer in, för det andra kommer jag inte in. Har jag någon karriär kvar då? För så pass stigmatiserat är det ju på sina håll fortfarande. Men överlag måste man ändå säga att de flesta tycker att det är bra gjort. Modigt, bra. Många sverigedemokrater har faktiskt varit glada, eller många följare ska jag säga. Vi har inte vetat om de har varit sverigedemokrater eller inte, men många följare har varit nöjda. Framförallt vilar i att det här är min egen övertygelse om att det här är rätt. Och det kommer alltid finnas belackare och någon som ifrågasätter och så. Men jag står väldigt stadigt i vad jag tycker och så. Och har träffat också väldigt mycket bra människor i partiet och många bra sympatisörer som jag känner att jag verkligen vill jobba med.
Om vi går in på själva EU-frågan då, och vi kan börja med din vision för EU och lite grann vilka problem anser du att EU har övergripande och hur anser du att EU borde förändras för att EU ska bli bättre?
Ja, jag kan väl säga att jag känner igen det här symptomet från stora organisationer. Att organisationer eller företag som inte har någon konkurrens, inte har några tydliga resultatkrav och dessutom har en ledning eller styrelse som man i stort sett inte kan göra sig av med oavsett hur de presterar. Alltså, den typen av organisationer kan nästan inte bli annat än ineffektiva, plus att de har en tendens att växa. Kosta ännu mer och växa i makt och befogenheter och bredda områden man styr över och lägger sig i och så vidare. Och det här är ju precis vad EU har blivit. Vi röstade en gång om en samarbete för framförallt frihandel. Och det är inte det idag. EU sysslar med en mängd, och det är det också, men det sysslar med en mängd andra saker. Och det är samma tendens som i svensk politik. Man har kommit ifrån kärnverksamheterna kan man väl säga om man ska prata företagsspråk. Så man kommer inte ifrån sin kärnverksamhet och man sysslar med så mycket annat. Och det är väldigt stort, väldigt resurskrävande, påverkar oss i en otroligt stor utsträckning. Och man breddar ju hela tiden, man vill in på nya, alltså den här smygande maktöverföringen som vi kallar det, den sker ju konstant. I mängder av beslut som tas varje år, mängder direktiv, alltså beslut, direktiv, intentioner. Olika skrivningar och så vidare. Det har ju väldigt länge rått federalistiska vindar i årtionden i EU. Man har liksom tillskansat sig mer och mer makt. Så det skulle jag säga. Det finns mycket att göra. Jag har en väldig respekt för att det här är en väldigt stor apparat. Men
Men
vi måste stoppa.
slimma byråkratin lite grann, kan man säga så? Att det är det som behövs?
Jo, men det är ju inte det. Jo, men det gör du ju genom att liksom slimma dina åtaganden. För att om det är så att du ska bestämma allt i Bryssel, då medför det en enorm apparat för det. Varenda befogenhet eller varenda kompetens du flyttar till Bryssel, då föder det, då göder och föder det en ännu större administration med byråkrater, med allt vad det medför då, va? Och så blir det också, det är inte så att det bara växer i Bryssel eller Strasbourg, utan det är också så att ju mer EU bestämmer och ju mer beslut som fattas där, desto fler direktiv skickas det ut till våra svenska myndigheter och så vidare. Och så ska de lägga tid på att anställa folk för att tolka och genomföra. Det blir en enorm mängd administration kring det här. Men framförallt har vi kommit ifrån det här nationella självbestämmandet. Det är precis som att vissa tycker att EU ska bestämma allting. Jag vet inte om det har med bristande självkänsla, men vi tror att EU ska rädda oss för allting. För eller från allting. Så att det är jättemärkligt. Så att jag skulle säga maktförskjutningen, den måste stoppas. Maktöverföring måste stoppas. Det är nummer ett. Sen är det så mycket mer. Avgiftshöjningen på 15 miljarder kan man tycka är både mycket eller lite. Det beror på hur man sätter relation. Jag brukar ju ha mina punkter att det motsvarar 37 000 välbetalda sjuksköterskor i Sverige. till exempel. Det tycker inte jag att vi har råd att lägga just nu.
Nej. Många anser ju att till exempel Storbritannien då, att EU inte går att reformera och det var därför britterna röstade för Brexit. Men tror du att det går att förändra det här? Eller är liksom byråkratin så stark att federaliseringen bara kommer fortsätta? Eller tror du att det går att förändra EU inifrån? För det är ju det ni vill, ni Sverigedemokrater.
De federalistiska krafterna är ju jättestora, varit jättestora. Det som har förändrats nu, det är ju att nu börjar det se annorlunda ut. Det kommer mycket fler, alltså EU-kritiska partier blir allt starkare runt om i Europa. Det är den stora förändringen och det är det som måste in i parlamentet, fler EU-kritiska partier. Och vi då de konservativa reformistiska, så till den konservativa reformistiska gruppen, kommer ju kanske kunna ha en vågmästarroll efter det här valet. Så att det är min uppmaning till alla. Jag kan inte lova att vi kan ändra det i grunden, men vi måste börja någonstans. Och framför allt, vi kan inte fortsätta den här federaliseringen, om man ska kalla det, utan stoppa maktöverföringen. Förstå att det kommer vara andra maktförhållanden i parlamentet nu. Den här vänsterliberala dominansen, den är snart över, den är på väg bort och där måste vi hänga i. Och likadant har de som är besvikna på att vi inte jobbar för en svexit. Du vill att man ska veta hur vi resonerar. Och det är ju, för det första krävs ju ett riksdagsbeslut. Det krävs en majoritet i riksdagen som faktiskt vill lämna EU. Och det är för att det numera är inskrivet i grundlagen. Så krävs det ett val, ett riksdagsval emellan. Och så krävs det ett nytt beslut. Vi pratar alltså långa ledtider. Inte minst eftersom av någon märklig anledning i mina ögon så växer ju. Alltså det är allt fler som är EU-vänliga nu än vad det har varit tidigare. Så att vi har ju en stor opinion mot oss. Och då menar vi, då är det bättre att vi är i parlamentet, kan belysa alla tokigheter som pågår, visa vilket resursslöseri det är, säga nej när man försöker få till exempel få till att EU ska ha beskattningsrätt eller ytterligare sociala rättigheter på EU-nivå och så vidare och så vidare. Det handlar ju om att hålla emot. Men framförallt har vi också en väldigt bra insyn om vi är på insidan. Det handlar ju mycket om det. Det är ju opinionsbildning. När jag får frågor om men varför är folk så vänligt inställda till EU nu för tiden? Mitt enda svar på det är för att de inte har någon aning om vad EU sysslar med och vad EU kostar. Jag tror att det är väldigt svårt att ha någon insyn och grepp om vad EU är idag.
Ja. Men skulle du säga att Sverigedemokraterna fortfarande, även om man då just nu har övergett tanke på att lämna EU, fortfarande är det mest EU-kritiska partiet i riksdagen?
Ja, men i särklass. Och det är ju bara att titta på hur vi har röstat. Om man jämför då med övriga, liksom, lite andra borgerliga partier. Eller, ja, de, i alla fall icke-socialister eller icke-vänsterliberala partier, Moderaterna och KD. Titta vilken grupp de har suttit med i den gångna mandatperioden och hur de har röstat som grupp då. Så har de ju också varit med att öka överstatligheten. Så att det skulle jag säga. Även om det pågår även på det området tycker jag är en lite av en tillnyttning då.
Ja, just det. Ja, det gör det. Ja.
Så definitivt i särklass skulle jag säga.
Ja. Om vi går in på några sakfrågor då. Vilka sakfrågor brinner du mest för? Och ja, vilka frågor vill du arbeta för som EU-parlamentariker i synnerhet?
Ja, nu bestämmer man ju inte själv innan exakt vilket utskott man hamnar i. Jag är också ödmjuk och säger om jag kommer in. Jag tar inget givet. Men det är klart, med min bakgrund då inom, som jobbat med ekonomi i energibranschen, privata näringslivet, så är det klart att handel, industri, klimat, alltså energifrågor ligger ju nära till hands. Det gör det ju. Sen beror det lite grann på hur många mandat vi får. För det finns ju fortfarande frågor som vi som parti som helhet tycker fortfarande är så otroligt viktiga. Och det är ju migrationsfrågan. Den kommer vi ju inte släppa. Migrationsfrågan, det gäller även säkerhet, islamisering, säkert transportfrågor som vi redan har jobbat upp och den sociala pelaren som vi jobbar mycket med. Men övergripande kommer ändå vara återigen det här att frågor där vi ska ha nationellt självbestämmande, det vill vi ju ta tillbaka. Sen finns det frågor där det finns, där det är legitimt att EU har en viss makt, självklart. Och där vi måste samarbeta då. Så att det beror på, vi får se. Men jag gissar på handel, kanske budget, finans, energi där någonstans.
Yttrandefrihet vet jag är en fråga som du skriver mycket om här i Sverige. Är det någonting som, jag menar, nyligen så röstar ju EU för det här copyright-direktivet och så. Jag vet att du var emot det. Är det någonting du kommer att vara intresserad av fortsättningsvis också i EU-sammanhang?
Ja, det som jag brukar säga, alla dör i veckan 24-7, som mina scener säger. Det är också någonting, och det genomsyrar ju allting. Och jag känner också att om jag kommer in i parlamentet, det kommer jag alltid kämpa för. Jag kommer också försöka skildra, liksom lyfta upp och göra det synligt vad som pågår och hur besluten fattas. Alltså, på något sätt bidra till en ökad transparens från insidan, även om jag inser att det är en väldigt stor koloss där. Jag kommer inte att kunna ha koll på allting, men i de områden jag jobbar med så kommer det vara, och det är verkligen en hjärtefråga. Vi pratade innan här om hur Europa förändras och vi började lite där, men just det här hur man liksom nallar på yttrandefriheten hela tiden genom olika perspektiv. Vi pratar om copyright-direktivet, att man försöker göra begränsningar på internet och man försöker ju stänga ner alternativa medier. Och det är bara en del av det, det är en väldigt viktig del jag kommer kämpa för. Men det finns ju på så många områden och yttrandefrihet är ju en sån, på alla nivåer, en hjärtefråga för mig och en otroligt viktig fråga för demokratin. Och något som jag ser också har varit självklart Europas, en del av de enorma framgångarna som Europa ändå har kan uppvisa i form av utveckling på alla möjliga plan. Och det håller vi ju på att sakta montera ner, som jag säger det. Jag är otroligt oroad för det. Ja, så ja, det är en hjärtefråga.
Ja, det är lätt att glömma det, att just yttrandefriheten, den kommer ändå från västvärlden. Europa, USA, jag menar, tittar vi på Kina och länderna ute i världen, de har ju inte alls yttrandefrihet på det sätt som vi har. Så jag menar, det är verkligen en europeisk fråga, inte minst.
Ja, men det är det som vi borde stå upp för hela tiden. Men jag tror inte folk vet inte riktigt heller där betydelsen av yttrandefrihet. De ser i alla fall inte som jag ser det, som jag tror du ser det. Vi har ju ofta diskussioner med folk som tycker att det finns väl inga, i Sverige får man väl göra som man vill och det är väl inga skillnader. Men det ser inte ut som det. Och det känner ju vi av. Vi som har varit ute och gått lite mot opinionen i olika frågor har ju verkligen fått känna av det där. Mm. Hur det finns repressalier på. Man behöver inte bli kastad i fängelse. Det räcker att man blir nedstängd på Facebook eller att man blir stigmatiserad eller av någon ringer ens arbetsgivare. Det finns otroligt många liksom, fina verktyg idag att kräva en fri debatt och ta ner yttrandefriheten.
Mm. Men du kommer vara röst för yttrandefriheten i EU om du kommer in, och det låter jättebra. Men då tänkte jag fråga som sista fråga då. Kampanjer du inför valet nu och ja, vad gör du i så fall?
Jag kampanjar i bemärkelse. Jag åker runt, träffar så många distrikt jag kan. Jag är ju ny i partiet, så att jag vill ju träffa både medlemmar och sympatisörer och aktiva inom partiet. Jag kommer vara med en hel del debatter framöver. Jag håller anföranden. Jag skriver på Facebook. Lite grann på Twitter. Det är inte riktigt min kanal, men jag skriver på Facebook och där kommer ju framgå mer och mer vad jag vill jobba med, vad jag vill åstadkomma i EU, hur jag ser på EU-samarbetet, hur jag ser på de faktiskt stora problem vi har där också. Så att det gör jag. Jag laddar, jag tar inget för givet, men kommer jag in så kommer jag jobba stenhårt.
Ja, vi ser fram emot debatterna då, och ja, det ska bli spännande att se det i debatterna, för det blir tv-sända debatter i sig, så det kommer bli jättespännande att se. Så att ja, jag vill säga tack och önskar dig lycka till, Jessica. Tack så mycket.
Tack så jättemycket, Ronny.
Det var avsnitt 812 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni däremot gärna får stödja. Swisha i så fall till nummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller gå in på amerikanska nyhetsanalysers hemsida där man kan stödja via PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också tipsa om mina många tidigare samtal med Jessica Stegrud och i synnerhet avsnitt 500 där hon stod värd för mitt ingående jubileumsavsnitt. Det och alla andra avsnitt hittas i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv på adressen usapool.blogspot.com. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte bort att rösta den 26 maj.
Thank you.